Och det andra, en filialsbohem berättar.
Nu brinner vårens blåa eld på Aborbergets krön. Där dansar Kalle Klopare gudomligt ung och skön. Rökt sitt krivans spelman och flinar i sitt spel. Rallar Anton känner sig rätt salig för sin del. Hej din hjärtryckare, han är smärt, han är flink. Och hostar en maning är han redo på en blink. Han bygger Dramanda och så hånfull och så mörk står här studenten växta Nils och spanar bak en björk. Det går en svav reserad ofta av markens fångna gräs. Där strös av Persters Joel några nå och några gräs. Och inga vill från backarna. Hon tror att nästa vall ska bara ha linda öm sin arm kring hennes hals. Nu lövar sig dalar och nu lövar sig på höjd. Nu dallrar månget hjärta i sin första vår mot fröjd. Och munk och snicklas pojke konfirmerar jämt och rätt. Han går i brorsins byxor och sträcker cigarett. Nu lyser det till sommar och nu ringer det till sol. Ack kypare, förunnan en stol. Förunnan en hela och en halv och en pers. Att glömma mina bleka år och mina tomma vers.
Det värmländska tonfallet i den här stämman som vi hörde läsa Nils Ferlins dikt Syner i lösdriftningen är väl inte att missta sig på. Och det är alldeles i sin ordning att läsa den dikten med det tonfallet, till den är lika klart lokaliserad i en värmländsk ort som någon frödingsdikt eller Lagerlöfsberättelse. Scenen är Filipstad och tiden åren efter första världskriget. Den lilla Bergslagsstaden var då en stilla och bortglömd idyll. Men det rörde sig ändå en del under den lugna småstadsytan. Det var särskilt ett gäng fattiga och bohemiska ynglingar som vållade en del oro i lägret. Det höll Filipstad med något så pass märkligt som ett eget boulevardblad. Och de ordnade kupletter där deras skaldiska och satiriska ådra fick utlopp på de andra mera borgerligt sinnade filipstadsborna på kostnad. Centralfiguren i gänget hette Nils Ferlin, en annan Gunnar Reinhold. Och det var hans stämma vi nyss hörde. Det var någon vi ska hälsa på en stund i hans hem i Filipstad, där naturligtvis Nils Ferlins dikter står på hedersplats i bokhyllan. I den här dikten Syner i lösdriftningen, där har Ferlin fångat den Filipstadsmiljö som ni minns från den tiden. Ganska troget, inte sant?
Alldeles säkert. Alla de här personerna som där är nämnda var personer i verkligheten och bekanta till oss, till Ferlin och mig. Kalle Klopare till exempel, han fortfarande lever i all välmåkare som sotarmästare. Ivan Spelman, han dog i fjol. Däremot Rallar Anton, han har visst flyttat till Karlskoga om jag inte misstar mig. Men Fritjar Fäll är fortfarande på Filipstadstidningens tryckeri. Och lika smärt och flink som han är han fortfarande. Och Bläckta Nils, han har rest till Amerika så honom, han reste nästan samtidigt som 1920, på 20-talet, 24-25. Persters Joel var en svenskamerikan som händelsevis var hemma just då. Och Inga-Lill från backarna, det är en flicka som jag inte, och jag tror knappast hon hette Inga-Lill, men jag kände henne inte så väl. Men däremot så kände jag ju Valarhav ganska bra. Och Munkos Niklas pojke, han är ju ganska fullväxt nu. Och han är visst med ett lyrke, tror jag. Och det är visst alla som är nämnda i den här biten.
Och platsen också. Det finns ju här i närheten.
Ja visst, och Aborberg står fortfarande kvar över oss och lika vackra utsiktning från den som den var på den tiden.
Är det inom Filipstad eller?
Strax inom Filipstad, ja. Det är, ja, inom, det är väl utanför, ja det är inom Filipstads område.
Och det brukar vi hålla till?
Det brukar vi hålla till, och det brukar vara dans då. Så jag brukar utföra, det var den gamla rallarbanan mellan Filipstad och Persberg. gick över Abborrberget. Där spelades vagnarna upp och ner med man förr i världen. Nu är det där nedlagt för många herrans år sedan, sedan malmtransporterna går på järnväg som det är. Så det är lite grann annorlunda var det. Ja, redan då var det ju naturligtvis, gick det inte längre på järnväg, men Brannabana finns fortfarande kvar. Mycket brantbana och det. Nu...
Vad hade ni sedan förr i världen, brukade ni?
Ja, men så brukade vi ju, det brukade bli inte alls. Tyvärr så kanske gick det jämtör livligt till ibland. En sån pojke som till exempel i Sverige hade ju ett ganska hett humör och hade ganska många ovänner och hade lätt för att komma i klammeri med både folk och både andra pojkar och rättvisa. Alltså, ibland gick det ju nog rätt för hett till det. Nu hade han ju sina trogna kamrater där, så jag måste väl ibland rycka in jag också för att hjälpa till när det blir allt för bråkigt där uppe.
Ni var ett glatt och något bohembetonat gäng här i stan på den tiden.
Kanske lite för mycket bohembetonat för stans styresmän. För vi hade nog en hel del, vi hade inte den vederbörliga vördnaden för styrelse och polismän och andra myndigheter, utan vi kanske tog dem lite mindre seriöst än vad de tyckte att vi borde göra. Och den värdighet som vi tyckte vi hade, den hackade vi inte så färdigt mycket på. Vi tyckte det var bara besvär för att bygga och släpa på den där. Jag kommer ihåg en liten episod, jag vet inte om jag ska berätta den, för den är lite vanrörlig förstås. Det var en gång som vi hade säkrat upp på, jag vill inte säga vad huset ligger nu, men det var ett med ganska satt tak, de höll på att reparera det. Och sjön Hulda skymning sänkt i neder, det var lite och jag. Och så var det en polis som patrullerade på gatan som blev mycket intresserad, så han klättrade upp på gatan på ett taket för att se vad det var frågan om. Men vi klättrade, gick fram till brandluckan, öppnade den och klätt ner igen den, så gick vi och tog den stegen. Det var ju tråkigt att polisen fick gå där uppe och promenera ensam på taket, så det tyckte vi också. Så jag sa till Lisa att nej, nu går vi allt och hjälper ner polisen, för det kan alltid vara roligt för att gå där uppe ensam. Ja, vi gick och ställde dit stegen, så klättrade vi upp och frågade vad han gjorde uppe på taket alldeles sol där på nattkröken. Ja, han sa det var två stycken som sjöng här uppe som blir upp. Men ja, jag är nog kvar på stan än, så jag vill ska gå och försöka lite reda på den. Ja, sa polisen, om jag får säga vad jag tror, så har ni nog ganska bra reda på vilka det var.
Polisen visste tydligen vad ni var för
något. Ja, han kände åtminstone Fällin ganska bra. Jag var ju lite betydligt lögnare, men jag var ju ganska mycket mer i det där tillfället. Nu brukar jag våra tillställningar på ett ställe som heter Skogsrid, som var ett café på den tiden då vid gamla idrottsplan. Och där gick det ju ganska, jag vill säga ganska vilt till ibland. Det är ju, jag tar om så långt efteråt, det gör ju ingenting för nu är det allting preskriberat förstås. Men vi brukar alltid ha ganska kraftiga saker med oss som vi hade i en kaffekamma. En särskild kaffekamma förstås, för att ifall att det skulle dyka upp någon polis. Och ibland så gick det nog så livligt till så att fönsterbågarna följde med ut när det var någon som inte icke mindre lämplig person, som en kunstig person i sällskapet där.
Hon slängdes ut?
Ja visst, och ibland fönsterbågarna följde med också när det inte...
Och hur skulle man vara för att vara lämplig i sällskapet?
Lämplig så skulle man vara en person som för det första var vi, enligt vårt begrepp, var renvårig. Det vill säga, hade känsla för kamratskap och solidaritet och hjälpte sina kamrater när det behövdes. Och ja, det var hjärtligt.
Och som det fanns en opposition emot det bestående
samhället. Så skulle man ju vara oppositionell. Det hörde nästan till kutymen i detta lag vi var i det. Man skulle ju inte precis krypa för den, för det som makten hade i samhället, utan helst då och då tala om för dem lite grann vad man ansåg om deras, ja, om de själva och vad de, deras betydelse i samhället.
Och det gjorde ni?
Och det gjorde vi ganska ofta genom dels genom kupletter och dels som uppfördes på nästan varje lördag hade vi så kallade kuplettaftor. Det sjöngs där kupletter och det var inte alltid så vänliga, för att vi inte sällan vänliga mot det styrande gäller. Det var ju en sak en oppositionell inställning i allmänhet har det. De flesta av oss däremot kanske inte på politiska inställning var så förfärligt, vad man ska säga.
Radikal
var det, men det var inte bundet vid några bestämda partier. Vi var varken socialdemokrater eller kommunister eller någonting annat, utan vi var allmänt radikala och allmänt oppositionella.
Ja. Och de här kuplettapparna ni hade, det var väl någonting högst ovanligt i en liten småstad?
Ja, det var ju någonting som faktiskt kan man nästan säga att Filipstad hade en stående teater på den tiden. För dels så var ju våra revyer som uppfördes då och då, så fort vi har fått en ny färdig så slutar vi med den gamla, förresten så blir de gamla till så gamla revyerna. Inte beroende på att innehållet var dåligt, men på Filipstads allmänna fattigdom, vill jag får säga. De flesta av våra bekanta hade knappast råd att gå på en revy. Det vill säga de närmaste bekanta, och det var ungefär en hälften av stan, de fick gå gratis.
Det var inte så rätt lönande den här
revyn? Nej, det var inte lönande. Jag kommer ihåg en gång vi haft en revyatom på Ordenshuset, och vi har haft fullsatt hus. Och när vi skulle dela summan som blev över så fick vi 75 öre per man. Och det var sannolikt inte mycket att dela på.
Och ni skrev allesammans kupletter?
Ja, jag skrev inte kupletter. Jag deltog i annat, så hjälpte jag till att forma ut replikerna i revyerna och så. Och så var jag recitatör egentligen. Det läste vers, liksom Fällin gjorde. Nu var det inte... stannade inte bara i Filipstad, utan vi reste allt omkring vid bruken här i närheten, ja. En gång så var vi i Lesjöfors och skulle ha en recitationsafton. Och Fällin läste en vacker bit. Det var som vanligt, så var det, jag tror det var mest Dan Andersson han brukade läsa då. Men publiken i Lesjöfors höll sig mycket kall efteråt. Men då reser sig en Filipstadsbo som vi hade med oss, som vi kallade den, så kallade Ralla Ranton. Och i sin fulla längd, han var drygt 2 meter. Och han sa, applådera era jäklar, applådera, för det här ska jag säga är fina saker.
Hur var det med den där tidningsutgivningen då?
Jo, det var i allmänhet så samlade vi ihop dagsaktuella saker och behandlade dem. Speciellt var det om någon av de styrande hade gjort någonting som vi tyckte att man skulle behöva en mer offentlig... Jag skulle sabotera lite för, och det blir i allmänhet ganska elaka saker. Vi var i allmänhet inte snälla i den där tidningen, det får jag väl säga. Och jag, om jag får säga för min del, så hade jag en viss förmåga att forma repliker då, och det gör dem lite grann bistrare. Och Nissa hade ju sina uddiga kupletter, och folk tyckte i allmänhet just det. Ja, i allmänhet tyckte folk om det, men jag menar det som makten har i samhället tyckte ingen vidare om vår tidning.
De som råkade ut för ett parti?
Nej, de tyckte inte om det alls.
Men de läste den i alla fall?
Naturligtvis läste de den, det hörde nästan till, fast de kanske en del inte ville erkänna att de läste den. Men att de läste, det är möjligt att de gick åt.
Kom de ut regelbundet?
Nej, vi hade den vid varje så kallad helg. Vi kallade tidningarna Oxhölja, det vill säga vid marknaden här i stan, och nu septembermarknaden. Och sen var det julhölja och påskhölja och pingsthölja och midsommarhölja. Så det var en så kallad periodisk tidskrift. De kom ut vid bara. Och sen berodde det ju på hur vi hade tillgång till stoff. I allmänhet så hade vi mer tillgång till stoff än vi kunde få in i tidningen. Så det blev i allmänhet en hel del över. Det visste vi allmänt inte vad vi skulle göra vinst, för det dröjde ju ganska länge när vi kunde ge ut nästa. För det gick ju inte ut en halv för ofta, för då hade den ju inte fått den efterfrågan som den fick nu.
Jag kommer ihåg en gång att vi kom överens om att vi skulle omändra en journalistverksamheten i Fristadiet i allmänhet. Vi tyckte att de skrev för mångsidigt och för tråkigt om saker och ting och använde för många ord. Så jag fick i ett nummer av Oxhälja i uppdrag att skildra en olyckshändelse som ytterligare skulle skildras. Den skulle naturligtvis kort och koncist och helst på vers. Och resultatet där menar jag skulle skildra en dynamitolycka. Det blev följande. Bergsprängar Karlsson där dynamit kan tänka. Han hade eget hus och stod sig ganska gott. Så blev hans hustru plötsligt änka till salen en tomt där huset stod. Det är ju kort och koncist i alla fall.
Men det kanske ställde stora krav på läsarnas förmåga att kunna läsa mellan raderna. Och jag kommer där vi skrev.
Ja, men den förmågan måste de tillägna sig. Den förmågan försökte vi få folk att tillägna sig på den tiden. Jag kommer ihåg att vi ofta gjorde så att vi skrev en bit och sen strök så mycket vi kunde stryka för att det ännu meningen skulle komma fram. Ibland blev det ju ganska fragmentariskt, men det blev i alla fall kort.
Och så kanske ni många gånger inte kunde säga rent ut utan ni...
Nej, ofta så blev det ju det att vi, det blev ju en antydning där, till exempel, jag kommer ihåg en liten kuplett som Nisse en gång hade om den var ju 15 strömningsapparat. Och David, Jonsman hade en liten apparat, avundsjuka många var. En gång så kom polisen och tog den utan falsk paron och förde den så till polisstation. Men det var ingenting att ha efter vad de sa poliserna. Vi höll till mycket på kaféerna på den tiden. Där satt vi och skrev manuskripten till våra tidningar och till de kupletter och eventuella revyer som vi skulle ha. Det gick ju ganska bråkigt in på det där tiden. Där kom ju kamrater in och resonerade och frågade, och så blev det en politisk diskussion dessemellan och kanske lite andra diskussioner också. Naturligtvis så pratade vi mycket om fotboll och sport, för vi var ju allesammans idrottsmän och idrottsintresserade. Både Perlin och jag spelade ju i fotbollslaget, och jag sprang ju dessutom 100 meter, och Perlin han redde hoppade höjt upp och kastade spjut. Så naturligtvis så rörde det sig mycket om idrottsklart också. Men vi hade ju inte så mycket tid med den saken, därför att vi hade som sagt valet tidningar och andra saker att tänka på. På nätterna, ingen av oss var precis någon morgonmänniska, utan vi använde egentligen förmiddagarna till sova på. Och nätterna var ju den väsentliga arbetstiden. Då hade vi en bekant skräddare som heter Dahlbom. Och efter arbetstiden slutade, sen kaféerna var stängda, så brukade vi gå dit och sitta där på skräddarbordet och pilta ihop vad vi skulle ha gjort. Och så kokade vi kaffe i kakorungen där de annars väldigt tvättgärna. Och det gick åt sagoliga mängder kaffe. Jag tror att vi kunde, och det brukar vara en 3-4 stycken, vi brukar nog kunna räcka ut en 3-4 liter kaffe. Ungefär en liter per man för natten. Men så framåt mot före sju måste ju vara därifrån, för då kommer skräddarna tillbaka och skulle börja sitt arbete. Och då var det allmänt att gå hem och lägga sig och sova några timmar. Så fortsätter han ungefär på samma sätt. Vi gjorde nog dagen till natt och natten till dag lite grann. Men det var, som sagt, då hade vi ingenting annat sätt att arbeta på. Vi hade, våra resurser var ganska små. Jag vet att vi ofta till exempel fick tag i en vignett, en vart och vignett, och då skrev vi en passande dikt till vignetten istället, för folk brukar göra tvärtom nu.
För tidningen då, ja.
Ja, för tidningen.
Ja. Läste ni mycket?
Vi läste ju naturligtvis alldeles kolossalt mycket där. Så fort någon fick tag i någon bok som han tyckte att kamraterna skulle få del av, så skaffade han den om han kunde köpa den. Janne kunde inte köpa den, utan det var ju till att på omvägar få den, få tag i den. Jag kommer ihåg när jag lyckades anskaffa tillräckligt med pengar för att köpa Dan Anderssons dikter. Dan Andersson var ju ganska ny då. Ferlin hade ju, var ju egentligen den enda som kände någorlunda till honom, för han hade läst en del av hans dikter i Stockholm när han sett honom där. Men för oss var det ju en upplevelse. Vi då allra första tiden efter sen hans diktsamling kom ut, så tror jag knappast Ferlin på recitationsaftnarna läste några andra än Dan Anderssons dikter. Jag höll mig fortfarande mycket till Oskar Stjärnor och Fröding, som jag alltid har gjort. Men Ferlins reportage var huvudsakligen Dan Andersson och Karlfeldt. Och det gjorde att det blev en ganska bra uppdelning av dikterna lätt upp.
Det måste ju ha varit en rätt egenomlig blandning i de där revierna. Dan Andersson och Kuplett, elaka Kuplett,
ja,
som
det blev
började.
Ja, jag kan berätta en liten episod om en, vi kallar honom för Hackis, som skötte om trolleriet. Han brukade göra pannkaka i hatten. Och det var ju en ganska enkel sak. Han slog ju sönder några ägg och mjöl och en chapeau-klack. Och så ställde han ju ner den där på bordet lite kraftigt så att den sjönk ihop. Och så tog han ju upp en annan chapeau-klack och hade den över en eld och tog fram pannkakorna och allt var färdigt. Men så en dag när han skulle gå därifrån så tog han fel hatt på sig.
Filipstad förekommer på flera år i Ferlin.
Ja, den här dikten, till exempel Ett rus, den är ju ifrån Filipstadstiden och skildrar ju saker och ting som hände här. Han firar sin midsommar här. Som vanligt så firar han den inte tillsammans med som anständigt folk, utan tillsammans med en brännvinsbutelj och uppe i backarna där Dunderbacksalper bor. Och det är, han beskriver själv om vad folket i bygden tror om honom och hans vanskötta skor och sådär vidare.
Fabian,
det var hans, vad han egentligen fanns diktarsynonym. Han kallade sig alltid Fabian här. Nu hade de på den så kallade Knoparkalles vindsrum brukar de hålla till, och där var det, där gick det ju ganska vilt till. Kalle Knopare var specialist på att skjuta med revolver. Han kunde vid, till exempel om de kunde ut upp en spadefärma, kunde han skjuta igenom alla prickarna på spadefärman såvida han var nykter. Men det var han inte alltid, utan det var, brukar vara ganska ordentliga fester på den där finskupan. De fyra stamgästerna, det var egentligen vad de brukar kalla de fyra busarna. Det var busen Fabian, alias Berlin, och så Knopar Kalle, han heter Karl Wallin, och så Rallar Anton, eller Bus Anton som han också kallade sig då, och David Femton, även kallad Gentlemannabusen. De här fyra var personer som i alldeles ovanligt hög grad ägde humorns gudagåva och en särskild förmåga ibland 17 i det mera civiliserade samhället där han går sina egna vägar. Jag kommer ihåg en gång när till exempel David Femton hade fått sin brännvinsapparat beslagtagen, så gick han på lördag eftermiddag i polisakontoret och så sa han så här: ursäkta er poliskonstapeln, men kunde inte jag få låna apparaten jag är ikväll, för jag har en sats på jäsning igen.
Småstadens fick naturligtvis sina fiskar varma utav kuklättförfattarna.
Helt naturligt, det är ju klart att det är småstadsborna, och så det är speciellt grönköpingsmässiga som naturligtvis fanns i Pylstad, som kanske en del andra städer naturligtvis blir utsatt för kritiker. Jag kommer gärna, jag har alltid ihåg den här kupletten. Jag ska försöka sjunga den.
Är det Fällin?
Det är Fällin som har gjort den. Den stod i, den uppföljs på en kuplettappen och stod sedan i Oxhälja förresten. Sen känner du till Filipstad i vackra Värmeland. Det är en tid idyll, ja, till vid en insjöstrand. Men vi och ack, som snick, som snack, av folket som staden begår. De snor och glor, helt visst, ja, de tog mig för Belsebor. Jag sjunger dig till en sång, din skvallrande tångas gång. Du plockar från get, kanske också från får. Så många det frysans värld svart färgat hår. Sen spinner du skvallergarn, så binder du satans barn. Så maler du sönder i skvallrare kvarn, varendast det smulas garn.
Ja, det var Gunnar Reinholds som berättade för Solveig Stjerne-Brattström om den färlinska tiden i Filipstad.